Då hälsar vi alla välkomna till avsnitt 255.
Vi hälsar också vintern välkommen, för den har gjort en sen entré under det här året nu.
Ja, får man verkligen säga. Ja, den kom igår, förrgår, ja, igår.
Det kom ju en liten vinterbläcka för 3-4 veckor sedan. Då var det ju snö i typ 2 dagar innan det regnade bort.
Ja, i 4 timmar var det typ snö hemma.
Ja, precis. Ja. Och det är väl ungefär samma nu, men det är ju, idag är det ju faktiskt märkligt kallt ute också. Så att idag är en sån, idag är ju en riktig vinterdag ute, inklusive då halt ute.
Halt, sol, minusgrader, snökant.
Mm. Jag är ju väldigt skeptisk till plogande.
Plogande?
Ja, jag är skeptisk till plogande, för att det som blir kvar när man väl har plogat, det är ju någon sån här äcklig isskorpa som är helt livsfarlig. Snö är ju inte halt.
Våran backe upp hemma är ju den enda backen jag har stött på under just den här vintern, som verkligen hade behövt en plogning igår då, som vi inte kom upp föran. Men den är inte heller plogad.
Det är väldigt fascinerande i Borås, för vi har ju en relativt undulerande terräng runt om Borås. Borås centrum, Borås stad, ligger ju som i en gryta. Och runt om så är det hyfsade höjder. Springer man på Rjåsar, som är det närmaste som finns, som närmaste träningsspårområdet från centrum sett, så är det ungefär 130 höjdmeter från det Viskan rinner upp till toppen då. 130-140 höjdmeter egentligen då. Och det är som att man kliver upp en hel klimatzon faktiskt när man är uppe där och springer och rör sig. Så att här nere i stan, visst, det ligger ju snö överallt idag och så. Men det är ju inte så här, det är inte så att man pulsar fram, inte ens om man springer på en gräsmatta. Men nu du kommer upp på Rjåsar, som jag och Alexander gjorde idag när vi sprang vårt sista pass inför Ötö, innan vi åker imorgon då. Så det var ju verkligen, det var ju 2 decimeter. Det var liksom riktiga, rena vinterupplevelsen. Så att det är så här, det är ganska mäktigt så där när man ändå rör sig. Man tänker sig, men det är inte så mycket snö ute. Så kommer man upp och så springer man på ett ställe som ligger 100 plus höjdmeter från där man är från början. Så blir det en helt annan sak.
Ja, det är helt otroligt. Jag har ju likadant hemma. Jag har ju så mycket snö i min trädgård. Men kör ner för min backe, som då är kanske 15 höjdmeter ner till den stora vägen. Då kör jag någon kilometer ner för kanske 10 höjdmeter till. Då ligger det inte ens snö.
Vi hade ju då på vårt schema, eller på våran lilla agenda då, jag och Alexander, att vi skulle köra då det som vi kallar för berg-och-dalbanan.
På Rjåsar. Det är upp och ner och...
Det är en punkt till punktbana som jag har använt i 20 år som en referens för min form, min fysiska status. Och den börjar ju då, man springer ut då från, i det här fallet då startar vi från simarena, det spelar ingen roll vart man startar, men man springer ju liksom ut.
Man kan inte starta i Örebro.
Nej, men man tar sig bort till ungefär Almenäs, och så det Bredaridsvägen går. Så att jag brukar springa längs med flack då längs Viskan bort, och sen så kliver jag upp på en av stigarna, så jag får liksom en liten pulshöjning, kommer igång, och så ut på Bredaredsvägen och så typ upp mot Bredared ett par hundra meter, och där är det liksom, det kommer ett av de här spåren på då. Det springer man också för övrigt på våran swimrunbana.
Just det.
Då kommer man egentligen då när man har gjort den första lilla backen från starten, och så vet man då att vi är varnat för att den första kilometern är jobbig, och då har man kommit upp till Bredaredsvägen, och så tänker man så här: ja, men så farlig var inte den backen. Jag bara, wait a goddamn minute. Det har inte börjat än. Det är nu backen börjar ju.
Men då blir man lite lurad med, för då kommer man från andra hållet. Då är det nästan nedför en liten stund.
Ja, inte bara nästan. Du har en ganska brant nedförsbacke i 100 meter. Ja. Innan du viker upp då. Och går igenom grindarna. Och det där börjar då själva, så att säga. Det börjar min berg-och-dalbana. Och den följer man ju då på swimrun-banan. Bara den första backen. Sen fortsätter. Sen viker man ju av och tar en ravin upp till första simningen. Men ja, hur som helst då. Från den punkten, och sen så springer man egentligen bort via Björbobacken och så förbi Ramshulan, och så tar man sig bort till det som heter Ryssbyklint.
Vi får be om ursäkt, alla som inte kan Borås geografin så bra.
Precis, och ni som inte kan Borås, och ni som känner er vilsna, ni som tycker att det är ett jävla tjat om Borås. Nej, men ni får ju ta och maka er hit, så ska vi dra upp lite träning, lite Boråsträning.
Det, eller så kan man lyssna på Lagom kondition med Erik Wikström och Niklas Berg, så får man ännu mer Borås geografi.
Jag fattar ju att Niklas Berg också han får ju kämpa emot väldigt mycket i det här då. Vi är ju båda två från Borås, men han är ju från Stockholm. Ja. Så han måste ju vara innerligt trött på det här tjatet om Borås.
Han är ju ganska rolig.
Ja, men jag och Erik, vi är ju ungefär lika stora vurmare för våran lokalbygd som... Ja, vi är ju märkligt lokalvurmare, både han och jag.
Verkligen.
Ja, och under alla omständigheter, så min berg- och dalbana då... Den går ju punkt till punkt. Den är ju nästan exakt 5 kilometer lång. Och den testar ju egentligen alla kvaliteter som man vill testa som löpare. Alltså den testar ju framförallt då de rent fysiska parametrarna, alltså uppförsbackelöpning, det är ju ren råstyrka, alltså det är ju VO2 max, det är motorkapacitet, det går liksom inte komma ifrån det. Det finns ingenting gratis där. Är man gammal och fet som jag är, ja, då kommer det att märkas. Jämfört med när man var mer som en utsvulten hund förr i tiden kanske.
Hur fet är du egentligen?
Nej, men...
inte särskilt.
Nej, inte särskilt fet, men helt klart fetare. Fetare aldrig. Ja, men lite gubbe liksom. Halvgubbe. Ja, lite minigubbe i alla fall.
Ja, men kan man...
Ja. Ja. Men jämfört med... Ja, men...
Gammal i alla fall.
Ja, gammal i alla fall. Jämfört, men ja. Det testar ju den fysiska förmågan att förflytta sin egen kropp och sin egen kroppsvikt uppför. Det finns ju vissa biologiska och fysiska naturlagar där som man liksom
tyngdlagen
inte kan...
är ju
tyngdlagen är i effekt, ja. Bland annat den kan man liksom inte komma runt. Den kan man inte peppa sig runt. Den kan man liksom faktiskt. Inte så här komma igen nua sig runt.
Nej.
Den kan man inte så här ni på hej du är...
Den är konstant och rättvis, ja, om man räknar per kilo.
Precis. Och den är också väldigt avslöjande. Sen testar den ju också förmågan att växla om i steget. Alltså, det är ju en följd av att om man är man dålig på det första så blir man också dålig på det andra. Typ det att komma över krön och snabbt få med sig farten nerför.
En teknik fråga egentligen, eller?
Men det är också fysiskt på många sätt. Liksom. Och att sen då testar den ju nedförsbackelöpning att kunna släppa på. Och där är ju faktiskt banan lite sämre nu än tidigare. Det finns ju vissa, jag ger mig själv 30 sekunders plusmarginal nu, för de har ju lagt massa äckligt, de har ju brötat till den här slingan väldigt mycket med, de har ju kört sina jävla skogsmaskiner där, och sen är det ju någon väldigt löpovänlig människa som har bestämt att lägga sprängsten där. Vilket ju är, det hade varit bättre att bara asfaltera hela vägen i så fall. För sprängsten är ju bland de mest osköna som finns.
Det är det sämsta faktiskt.
Det finns ju ingen som gillar sprängsten, det är inte bra för något. Det är absolut inte bra för något. Så asfaltera i så fall då.
Ja, jag håller med dig. Sprängsten är det absolut sämsta underlaget.
Ja, jag vill bara lägga in en liten brasklapp här också. Då, för att vi pratar ju Riosa, det är ju ett naturreservat. Det är ju kulturskog, det är ju en form, det är ju trollskog. Det är så jäkla fint på Riosa. Det är ju så här, det är en skog som är mig så varmt om hjärtat. Det är en natur som jag känner. Jag har tagit den lite grann i besittning. Det är lite grann min skog faktiskt.
Du är Riaåsarskogens beskyddare.
Ja, men jag ser mig själv som en förvaltare av den skogen.
Ja.
Ja, precis. Och när jag dör så vill jag gärna bli ett skyddsalgon för Riaåsar. Och då är det ju så att när vi har ett event där, då besöker vi tillstånd om att få befinna oss där. Och vi tar ju det på största allvar. Vi gör ju ett minimum av åverkan och inverkan såklart då. Jag menar, vi går ju banan före och efter. Vi plockar upp allt skräp efter oss. Varenda litet jävla gel-wrap som någon har tappat tar vi upp. Vi snitslar av otroligt noggrant. Vi lämnar inte mycket spår efter oss. Och vi tar det på största allvar att vi måste söka tillstånd. Döm om min förvåning när stora skogsmaskiner har brötat in och förstört halva skogen till höger och vänster. Vilket ju faktiskt också har stått i Borås Tidning.
Mm.
Man har bara kört helt hänsynslöst ut och bara plöjt upp. Jag förstår att man behöver kanske gallra i vissa sammanhang. Men jag menar, man har ju liksom, det är ungefär så här.
Det är någon slags skadedjur man ska avlägsna.
Ja,
det är därför
absolut.
Man har varit där och kört, men man har inte tagit så mycket hänsyn till...
Men då har man gjort större skada genom att bara ta sig in dit för att, typ så här, jag vet inte vad man ska likna det vid, så här. Men det är bara att det är ett jävla ingrepp bara på skogen. Så att det är ju helt förstört på många platser. Så jag bara säger så här, vi kan ju söka tillstånd för att när vi ska ha 200 personer ska tassa runt där försiktigt i skogen då. Men de här jävla skogsmaskinerna, vad är det för jävla trams egentligen? De har verkligen förstört skogen. Det är ju stora sår i naturen.
Ja, verkligen.
Ja, brötigt. Och till råga på det här då, om man kastat på sprängsten på de här vägarna för att de ska hålla. Ja, det är bara bizarrt. Men i alla fall, utförsbackelöpning, det testar man i många kvaliteter. Och det har ju väldigt mycket med rörlighet och utväxling, förmåga att få med sig kadens och så här. Så att det är ett svinbra test för på löparförmågan.
Mm.
Och jag har ju sprungit den här slingan en gång till. Och då är det ju, man ska komma ihåg också, det är rätt många plushöjdmeter totalt sett. Alltså, det är ju väldigt mycket mer uppför än nerför på den här rundan då. Men jag har sprungit den här rundan på 18.06 en gång i tiden faktiskt.
Hur lång är den?
Den är exakt 5. Nästan till 5. När jag springer den nu, när jag och Alexander sprang, vi sprang ju den hyfsat hårt för... Vi ska komma ihåg då att utförslöpningarna är stökiga nu. Man får vara försiktig för det är de här sprängstenen. Och sen har vi inte riktigt maxat ut den heller. Och så är det, ja. Men vi sprang ju den här om veckan typ på så här 24-40. Alexander sprang ju lite fort, eller han sprang, vi sprang ju något pass när vi sprang den två gånger om, då sprang ju han ju ifrån mig andra gången då. Då hade han ju så här 22-40. Jag bara, ja men det är 4,5 minuter ner ändå till standarden. Jag, fan, jag kan inte fatta hur jävla fort ni sprang förr i tiden. För det är alltså, vi pratar ju om ganska långa branta uppförsbackar. Du har ju gått där. Alltså det är så här,
ja, jag har sprungit där många gånger också. Det är alltså, man tänker, cyklat. Det är, ja, det är inga låtsasbackar.
Det är ingen lek alltså. Men du vet, man tänker
och även nedförsbackarna är ju nästan brutalare, ja, än uppförsbackarna, ja, på just den svingen.
Ja, du får ju inte tillbaka det du har lagt upp för, nej, i nedförsbacken. Men då tänker man så här, det är ju ändå så att det är 3,40 per kilometer någonstans som jag höll där förr i tiden. Jag och Claes Björling har sprungit ungefär lika fort där.
Ja.
Du vet, man bara så här, ja men 3,40 det är ju inget hög fart. Nej, men du ska ha haft snitt.
3,40 är ju en jättehög fart för gemene man.
Och nu är det ju det, och nu, ja, är det ju det för mig med. Ja. Nu är det ju så här, ja men ge mig en flack 3,40 kilometer, får man ju ändå ta i för att springa.
Ja.
Det är ju inte så att man bara promenerar igenom den. Det är inte som förr i tiden när man gick upp mitt i natten och sprang 3,40 i sömnen på väg till
bussen.
Nej, no, eller så här, jag ska ner, jag behöver ha någonting att dricka, då sprang man ju 3,40 till kylskåpet liksom.
Ja, ja.
Ja.
Så är det,
nej, så är det inte nu. Nej, nej, absolut inte. Absolut, nej, inte. Nej, nej, det är ju ingenting som kommer gratis nu. Gammal och fet, då är det så här, hur i helvete gick det så fort förut innan? Så att man har gjort det här då med 3,40 snitt när det är då ändå så här, de här, alltså, okej, men snittfarten här ska vara 3,40. Alltså det är så här, man bara, hur gjorde man det förut tiden? Men i alla fall,
nej, det, ja, det har varit kul att se snittet bara på uppförs.
Ja, ja. Men sen delen. Har jag väldigt många tider från förr i tiden också. Det jag kanske, jag gjorde ju de här testerna. Jag gjorde ofta de här, alltså berg- och dalbanan var ju ofta ett test jag hade inför. Ofta sprang jag ju bara den här rundan. Alltså att jag typ joggade dit och så sprang jag berg- och dalbanan som ett test, som ett maxtest. Och det var ju också som ett smärttest. För jag visste att det blir ju tyvärr så här. På tävling så, när man väl kommer till löpningen, då är liksom, det är för lång arbetstid på en triathlon-tävling för att orka hålla den här intensiteten. Mm. Så jag visste ju det, att kan jag hantera den här smärtan, då tål jag ju vad som helst. Berg- och dalbanan var ju det värsta jag visste. När man kommer i sista långa uppförsbacken, den långa grusvägen där som slingrar sig upp där. Det är verkligen så här, då har det ju varit flera gånger att jag tänker så här, nej men jag dör. Typ så här, ändå har jag tänkt så här, jag dör nu.
Mm.
Eller så har jag tänkt så här, det här måste få ett slut.
Ja.
Den här masochistiska ådran, den här självspäkande ådran, den måste få ett slut. Det här kan inte vara bra. Ja, men de här två växlar så här. Typ, jag dör nu, jag skiter i det här måste få ett slut. Och så, men så har jag också vetat så här, nu är det lite make or break. Om det ska gå bra på den här tävlingen som jag toppar för om 15 dagar, så kan man inte vika ner sig nu. För då ger man sig själv dålig karma.
Mm.
Ja, då ger man sig själv en ursäkt här nu.
Ja.
Så det har ändå varit så här, hard in the fuck up in absurdum. Men så har jag ofta lagt in den som en del av ett distanspass. Jag har ofta varit att jag kom den vägen då.
Ja, ja.
Då brukade jag bara klocka rundan, alltså för att se någonstans vad är min distansfart på rundan då.
Ja, just det.
Så jag har jättemycket referenser och jättemycket tider och så här. Och vi också så här, jag hade ju något pass jag sprang där för 16 år sedan. Typ det var också så här svinmycket snö. Där man fick så här, ja det gick på 27 minuter. Man bara så här, ja fast det var ju en halv meter snö. Så här.
Ja.
Så jag har inte tittat än vad vi hade idag.
Nej.
För den här jävla klockan har så här autostopp. Så man kan inte få fram, den väljer själv.
Aha.
Så den, du vet, från att jag har tagit en split,
ja,
så tar ju den fortfarande en kilometers splittar själv.
Ja, ja.
Ja, precis.
Det den har ett eget liv.
Ja, den har ett eget liv. Så ja, jag har inte räknat den. Men vi gjorde det nog ganska bra då, faktiskt.
Om du får gissa då på tiden idag.
Nej, men vi sprang inte fortare än sist. Vi sprang ju inte under 24. Vi sprang ju någonstans på 24 minuter. Det var ju mycket snö. Vi var försiktiga nerför. Plus att det har ju blivit så här,
under 25 i alla fall.
Ja, men det gjorde vi nog. Men det har ju blivit så här, när det har regnat nu också så mycket, så har det blivit såna raviner i vägen. Så man vågar liksom inte, du vet såhär, det har sprickbildning. Mm. Så man vågar liksom inte släppa på med risk att...
Jag letade efter ett bättre ord i huvudet än en ravin.
Nej, men ravin
känns så stor, men ja.
Ja, det är som små, definitivt.
Små raviner.
Ja, inte, ja, så lite. Ja, den är tillräckligt stor för att sätta ner foten och bryta ett underben eller någonting. Det är ju onödigt om man ska åka och tävla. Vi sa ju det morse när vi stack iväg från badet. Såhär, det var ju så svin och naturligtvis plogat hela parkeringen på hela knallan där. Det var ju livsfart, det var ju rena isgatan. Liksom, det finns ingen som parkerar här. Låt det vara oplogat för fan. Så att man kan gå här åtminstone. Nu var det ju som att man ges ut i något sån här sniper-bakhåll.
Ja,
ja.
Ja. Hårda små iskanter.
Jättebra, bra, bra. Jättebra jobbat allihopa här. Helt livsfarligt bara på alla sätt och vis.
Hade ni cykelhjälp på er?
Ja, nej, men det var ju så. Men, och alla bara så här, ja men lycka till nu i Los Angeles, killar. Vi bara, ja men vi har fortfarande ett pass på oss och fuck upp oss ordentligt här nu.
Ja, ja.
Men ja, nej, nej, det är vi inte där än.
Nej.
Nej.
Vilken dag går tävlingen i LA? söndag.
Ja, så vi åker i Mobitti. Ja. Gjorde lite produkttester här nu, det sista. Våtdräktstester.
Blir det något pass i USA innan tävlingen?
Ja, det blir det. Vi kommer att köra lite grann. Sådär, bara testa grejerna. Så hålla igång naturligtvis då. Ja, nej, men vi är inte mycket för det här. Att, ja, nej, men det blir det ju. Vi kommer inte träna många timmar per dag, men lite träning hela tiden är ju det som håller kroppen fräsch då.
Just det.
Sen måste jag också komma med ett avslöjande eller en revelation. Och det är ju ganska sådär, för någon som ändå äger ett våtdräktsföretag som säljer swimrun-dräkter, så måste jag ju säga att jag tycker ju verkligen inte om swimrun-dräkter. Swimrun-våtdräkter alltså.
Nej. Och varför inte det?
Det är nog för att det är fel på min kropp faktiskt. Det är nog för att jag har en väldigt speciell fysionomi.
Okej, okay. Ja. Det är inte ett generellt problem då att de är sämre än andra?
Nej, egentligen allting med swimrun. Det är ju så här, det är jättekul när man tänker så här, träna för en swimrun, ska köra med Alexander, åka till Catalina Island utanför Los Angeles. Ja. Fan jävla, det kommer ju skithäftigt och mäktigt och det kommer vara kul, vilken härlig grej det kommer bli.
Ja.
Så här, och det kommer vara skitspännande för det, och det kommer, alltså man träffar jättemycket människor man inte har träffat på länge, och det är en riktig happening och hela upplevelsen är mäktig och ja, sådär. Men mitt under själva loppet så är det ju ganska obekvämt.
Ja.
Swimrun är ju sån, man glömmer ju lätt det när det var ett tag sedan, och då har jag ändå kört swimrun längre än någon annan egentligen. Så är det ju så här, nej, men det här är ju faktiskt en väldigt obekväm kompromiss i allting man gör. Att vänta lite nu, vi ska ju springa i våtdräkten, just det. Du vet, vi har ändå såhär, jag kan ju inte ens ha långa tights på mig i vanliga fall.
Nej.
För jag tycker det sitter åt. Vad jävla obekvämt.
Eller hur?
Nej, jag ska ha korta tights. Jag ska ha shorts på mig.
Jag berättade faktiskt historien från Luleå för någon idag.
Ja.
När vi skulle gå ut och springa på isen, du och jag. Mm. När det var 18 minus. Mm. Och du satte på dig långa tights.
Ja.
Och så precis när vi skulle gå så sa du bara, nej, det här går faktiskt inte. Det är så kallt är det inte. Och så tog du på dig shorts.
Ja. Ja, nej, och
där är ju en referenspunkt. Ja, 18 minus är inte för kallt för shorts.
Nej. Jag känner mig lätt instängd i saker. Så, ja. Och för varm. Så att... då alltså, nej, men en swimrun direkt, då man ska springa i våtdräkt, vet du. Det är inte skönt. Det är inte skönt överhuvudtaget.
Nej.
Och sen så ska man då simma med skor. Och det går ju också långsamt så här, och det är, du vet, det är pryttlar att ha med sig. Swimrun är ju också så här renegade. Ja, men det är inte så att det är välservade vätskestationer varje kilometer, utan man förväntas ju att du ska ha med dig så här första förbandkit. Det är ju så konstiga regler, man inte vet när det någonsin har kommit till användning och typ så här, om i händelse av vad.
Tvåmannatält.
Ja, lite. Ja, precis.
Trangarkök.
Ja, nej, men det är ju lite så här. När, cykelhjälp. Jag bara så här, vänta lite nu här. Jag vet inte ens hur jag skulle använda ett första förband. Jag vet inte ens i vilket läge som första förband är relevant. Och jag vet inte, typ så här, jag vet inte vilken typ av olycka eller attack.
Ja, du tänker att det, antingen så är det ingen skada eller så är det...
Jag tänker antingen är det ingen skada, eller så är det en skada som ligger långt utanför mitt kompetensområde ändå att hantera. Det är inte så här bara så här, ja, men just det, vi är ju lost in translation här utav 4 dagar innan civilisationen. Nej, men det kan ändå vara bra att förbinda det här, inte vet jag. Jak, du vill säga, han har blivit attackerad av min partner har blivit attackerad av en jak eller någonting.
Mm.
Eller om det finns en bison också som går på Catalina Island, typ så här. Det får ändå finnas ett skäl.
Bison också. Det kan bli lite häftigt ju.
Ja, men det blir ju så
att man ska ändå med att antingen så är det en skada som kräver att det kommer en ambulans. Mm. Eller så är det inte en skada.
Antingen är det en skada.
Är det någonting man vill sätta ett plåster på, så är man egentligen bara en mes. plåster är det är inget man håller på med.
Ja, det är inte så att jag i något läge skulle säga. Men typ så här, nej, men jag, det är bättre att jag försöker behandla dig nu, Alexander, än att jag springer iväg. Det är bättre att jag, med hjälp av vårt första förband här nu, försöker behandla dig. Än att jag faktiskt försöker liksom kontakta någon som kan komma hit och hjälpa dig på riktigt. Typ så här.
Har de horn?
Eller lite grann så här, Sten Sture den yngre. Okej, vad fan, jag får bli fältskär liksom.
Har de horn, de här bisonoxarna?
Jag vet inte.
Du skulle kunna få ett horn i låret kanske, så att det tar pulsådern. Då kan det vara rätt bra ändå att kanske knyta något hårt.
Jag tänker att det borde vara rimligt att ha med sig första förband när man springer i Sverige. Tänk om man blir attackerad av ett vildsvin.
Ja, det kan hända. Alltså, de är aggressiva.
Ja, det är på riktigt otäckt. Ja. Men jag tänker lite grann
så här. Jag tänker att det är bättre att ha med sig en pistol.
En pistol, ja. Mm. Och jag tänker ju också, det har jag tänkt på flera gånger när jag har varit och sprungit i bergen i Kalifornien. Det finns ju bergslejon, men framförallt finns det ju björnar.
Ja.
Bergslejon har jag ju inte sett, och det är ju aldrig någon som ser ett bergslejon.
Inte ens lite skygga.
Ja, inte ens de som viker hädan på grund av ett bergslejon ser ju någon som bergslejon, utan det är ju bara så här, det slocknar bara för bergslejonet och bara hoppat uppifrån. Men björn har jag ju faktiskt sett vid flera tillfällen. En gång var jag faktiskt väldigt nära en björn.
Fy fan,
som korsade, jag sprang upp för en liten vandringsled i lite så här buskbeklätt. Och 15 meter framför mig så vandrade en björn över stigen. Nu blåste vinden uppifrån och ner. Så han kände tydligt av mig. Men man kan säga att jag vände och sprang rätt så jävla snabbt tillbaka.
Hade du för kilometerfart då, tror du?
En väldigt hög kilometerfart. Ja, jag hade en väldigt ett väldigt högt stresspåslag. Och jag sprang och vände mig om och tittade i någon halvtimme. För jag tänkte, jag förväntade mig att se den där björnen lufsande, älgande fram.
Du vet ju inte om björnen hade velat ta dig. Vad har björnen för kilometer? Du hade inte haft en chans, eller hur?
Nej.
Han hade lubbat ikapp dig och rammat. Ram heter det, va? Det heter inte tass.
Ja, nej, han hade rammat nog, ner. Jag vet inte vad björnar gör. Jag tänker ju gorillor och sånt där. De hugger ju ofta mot hälsenorna.
Ja, de är obagliga på det sättet, björnen, att de dödar ju inte sitt byte. Nej, utan de håller ju bara fast dig och börjar äta på dig. Ja, lejon hade ju dödat dig och sen ätit dig.
Ja, men jag kan ju känna att nej, men det har inte varit mycket, man har inte haft mycket att sätta emot där.
Tror tyvärr inte att pistol funkar på björn heller så himla bra.
Och jag undrar vad jag hade gjort om jag hade haft en pistol. Skulle jag typ försökt att skjuta björnen i det läget så fort jag satt
honom?
Ja, det hade varit jätte. Jag har ju inte skjutit någonting sedan jag gjorde lumpen typ. Eller jag
pistol. Då, eller?
Nej, jag har ju skjutit. Alltså, så jag var inte helt tappad. Men liksom att så här, och vart skulle man ha pistolen? Liksom, finns det någon sån speciellt pistolrörelse för löpare?
Ja.
Ja, nej, det är jättemycket, väldigt många frågeställningar. Men faktiskt. Det känns ju ändå som första förband är det minst användbara i alla sammanhang.
Strypa björnen med sån cypress.
Ja, men lite så här, vad bra att jag kan förbinda den stumpen. Men typ så här, björnen bet av min arm här, så att jag kan ju förbinda den stumpen nu med mitt första förband.
Ja.
Lite grann så. Ja. Men hur som helst, för att återgå då till swimrun och swimrun våtdräkter då, så är det ju, det är väldigt obekvämt. Och sen är det ju så här, det som skiljer, det som vi gjorde när vi började köra swimrun förr i tiden, det var ju att vi klippte ju vanliga våtdräkter. Och de har ju dragkedja bak. Alltså, och det är ju triathlonvåtdräkt, simvåtdräkt. Man har ju liksom dragkedja bak.
Nu i ryggen,
på,
ja.
På ryggen, ja. Och nu på swimrun-dräkter, då, det som gör swimrun-dräkter specifika, det är ju de här korta armarna, korta benen och att det finns fickor invändigt och sådär. Men det är också att man har dragkedja fram.
Just det.
Och det är för att man ska kunna kabba ner då när man springer så att det inte blir för varmt.
Mm.
Och det är ju relevant och rimligt. Men det gör ju också att framsidan på dräkten blir ju stel på ett helt annat sätt. Dragkedjan är ju inte elastisk.
Nej.
Utan det som tidigare är elastisk neopren då på en vanlig dräkt, våtdräkt, är ju nu en stel metalldragkedja.
Mm.
Och för mig då, som ju då har en lite grann speciell, eller speciellt vet jag inte, men min bröstkorg är ju väldigt...
Det är en defekt bröstkorg.
Ja, det kan jag till viss del. Den är ju lite roterad. Men jag har ju ett riktigt sånt så kallat båtbröst. Den är ju, sticker ju ut här.
Du har en köl.
Ja, jag har en köl.
Du planar lite. När, det är därför du simmar så fort.
Ja,
för att du planar upp.
Nej. Men jag har ju en väldigt rund, stor i sammanhanget bröstkorg på det sättet.
Ja.
Det innebär att mitt mått, om man tänker sig, när man mäter, jag har mätt upp mig en gång hos en klädsponsor för många år sedan.
Ja.
Och då hade jag ju, så här, allt ifrån smål. Då hade jag en väldigt, väldigt, väldigt smal midja då.
Mm.
Då var jag inte så gammal och fet som jag är nu. Men jag hade ju så en smål i midja.
Mm.
Men så hade jag ju så XXL, om man tittar på det här måttet då, från bröstbenet, eller från, ja, det bröstbenet kallas det,
ja,
under svalget, ja, ner till
toppen på bröstbenet.
Ja, alltså, toppen på bröstbenet, ja, ner då till skrevet.
Ja.
Det hade jag ju så här, det var ju utanför skalan för XL, XXL.
Ner till pistolhölstret.
Ja, ner till pistolhölstret. Ja. Så var det ju då, så att det var, de bara, nej, men det är inte lätt det här att måtta upp dig.
Men då kan standard. Man ju tycka att en våtdräkt som heter Colting wetsuit, ja, kanske var uppmätt efter dig.
Nej, och det hade ju blivit helt fel. Om vi skulle göra en våtdräkt som...
Jag hade inte passat någon annan.
Det hade ju inte passat någon annan.
Kan inte du få en custom då? Custom,
ja,
made?
Nej, men, ja, nej, jag vet inte hur den hade blivit syd. Man kommer ju ändå inte ifrån det här, Niklas, att fronten är ju stel. Och för mig då som har den här... lite så här, jag är ju redan så här tryckt ut bröstet, så att för mig är ju det extra känsligt, för, och plus att när man simmar så är det ju verkligen så att man trycker fram bröstet när man simmar.
Mm.
Om man är duktig på att simma så simmar man ju mycket på sin bröstkorg. Så för mig blir ju den känslan av att verkligen så här, sitta fast i simningen, det blir en sån jävla stel känsla.
Ja, jag förstår. Jag vet inte,
lanserar vi nu, och då känner jag så här, det här med swimrun, man hoppade över flera steg i början på swimrun-utvecklingen. Alltså som det triathlon var, det var ju så här hardcore. Man bara, våtdräkter, det finns fan inga våtdräkter. Det är så här, det är 16 grader vatten, det är bara simma. Nej, jag kan inte. Okej, synd för dig. Vi andra kör, liksom.
Ja.
Du vet, det var inte så här. Men jag behöver något så jag kan flyta bättre. Flyta bättre? Får vi fan lära dig att simma?
Ja.
Det är ju ingen som säger så här. Ah, jag behöver ha 200 watt i någon motor i cykeln. För jag har inte cyklat. Okej, det skiter vi i. Eller typ. Jag behöver ha en... vad det nu än är, va? Mm. Jag behöver ha handikapp. Nej, det finns inget handikapp. Det här är det. Nu kör vi. Det är badbyxor som gäller hela loppet igenom. Jag hade ju varit så här...
Hölster bara kanske? Ja. Pistolhölster?
Hade valet nu varit så här, nu får man ju inte köra swimrun utan våtdräkt.
Nej.
Och det här är ju verkligen så här, för någon som ändå säljer då 3 som våtdräkter. Nej, men hade man fått köra utan våtdräkt på en swimrun så hade jag nästan valt att göra det. Om man hade fått, som i Götelös lopp, det finns ju vissa swimrun i Sverige som man får köra utan då.
Ja.
Men hade det nu inte varit för första förbandet som skulle med då, och att man ska ha visselpipa, det är också så här, vem ska vissla på och när egentligen?
Det om man tycker någon är snygg i något annat lag.
Ja, men det är så här som Ricky Gervais sketch där om det här att man har visselpipa på den här flytvästen. Om man nu mot all förmodan överlever, för det första en flygkrasch i havet.
Mm.
Och mot all förmodan lyckas ta sig ner i havet, mot all förmodan i den där flytvästen. Vem fan ska du vissla på? Räddningshelikoptern 4 kilometer upp.
Det kanske är sånt delfinljud i visselpipa.
Ja, i alla fall. Men om man inte hade haft med sig alla de här pryttlarna då, så hade jag ju kört, jag hade ju hellre kört
pistolhölster.
Alla kamp, bara. Eller vad säger vi?
Ja. Pistolhölster, ja. Hölster.
Ja, barkaka.
Ja,
ja, nej, men ja, typ så här korta tights liksom. Eller typ så här swimpants möjligtvis då.
Mm.
Men en lös och ledig och fri överkropp.
Just det.
Men om det är 16 grader i vattnet, då ska man simma 7-8 kilometer uppdelat på en massa sträckor. Det är ju skitsamma när man har sprungit. Man är ju varm ändå liksom.
Mm.
Eller så simmar, eller så får det bara frysa lite. För att man blir varm när man springer. Nej, så att, det är ju inte att det är specifikt. Det är ju inte att vi har gjort dem sämre än någon annan. Det är bara hela grejen med swimrun våtdräkter. Det är jävligt oskönt.
Jag satt här och funderade på om det finns något annat i något annat sammanhang där en elastisk dragkedja hade kunnat vara användbar. Jag gissar att det inte är värt att ta fram en bara för swimrun-våtdräkter. Marknaden är inte så stor. Så det finns ingen entreprenör som kommer ta fram en elastisk dragkedja bara för den marknaden. Behöver man hitta andra användningsområden?
Nej, men jag tror att det finns en nytta av det här, för elastiskt kontra stelt och en rigid så dragkedja. Det är klart att elastisk är framtiden.
Ja, ja.
Töjbar och mjuk. Elastisk. Det, jag tror att det är någonting kanske för någon sån här riktig sån. Det, man är early adopter om man går på det här med...
Ja, kanske. Jag såg någon Dressman-reklam i morse, tror jag. Till och med att det var på morgon-tv.
Mm.
Där de pratade om sina nya jeans som var ännu stretchigare i alla ledder än några tidigare jeans.
Ja.
Ju stretchigare jeansen blir, desto mer kanske man blir i behov av en stretchig dragkedja även i gylfen.
Jag kan inte ha vanliga jeans längre. Det är omöjligt. Jag har inte haft på mig vanliga jeans på länge. Jag testade för några månader sedan, kanske hade jag ett par gamla svarta. Jag hade ett par snygga som jag tyckte var väldigt snygga, så här lite skruvade jeans. Men vi är fullständigt omöjliga på oss.
Levis från mitten på 90-talet?
Nej.
Från 2003?
Nej, köpte faktiskt på Face av Face mycket.
Ja.
Någon gång 2010.
Face, en liten hemmabyggd klädaffär i Borås. Ja. I Borås, som fyller 40 år här nästa år. Ja. Eller i år. Eller
men Borås
i år,
så... är ju också, inte bara är Borås, har Borås kanske Sveriges bästa löpning, men vi är också modecentrum i Sverige. Ja. Folk i Stockholm tror ju det, låtsas viktiga människor i Stockholm tror ju att det är det modecentrum är. Ja, om man vill betala 3 gånger så mycket för saker som är 3 gånger så lite värda, så är det ju kanske modecentrum. Men
alla modemänniskor i Stockholm är ju dessutom utbildade i Borås.
Ja, exakt. Men om man vill gå till någon sån här tjottemann och köpa saker som kostar 40 000, men då kan man ju göra det och bli riktigt jävla fetlurad. Men om man vill köpa riktigt snygga grejer till ett normalt pris, så är ju Borås the place to be liksom. Men i alla fall, jag köpte så här skruvade face, skruvade jeans.
Ja.
Och som jag tyckte såhär, fan, de här var suspekta, men så de växte på mig och blev ju faktiskt mina favoritbyxor, men de är helt omöjliga att ha nu, bara för att varje gång jag ska såhär kliva in i bilen så blir det som en såhär höft, höftböjaren måste anstränga så här. Du vet, man ska kliva upp på saker, jag vill ju liksom gärna kunna, alla kläder som man inte kan göra en knäböj är ju helt ointressant att ha på sig. Allting som du inte ska kunna gå ut, gå upp i spagat eller gå ner, du vet, så som du obehindrat ska kunna göra.
Jag såg dig stå och göra utfall. Jag såg dig göra box jumps i jeans nu framför mig.
Ja, men ett riktigt, du ska kunna göra ett riktigt utfallssteg i kläder. Annars kan de kläderna, du, det är inte, nej, kasta, släng bara.
Det är nu sen man fick färdigt. Barn också, så måste man kunna göra ett utfallssteg och plocka upp en napp samtidigt som man har en bebis på höften. Ja, och det går ju inte
nej,
i stela jeans.
Nej, stela kläder. Nej.
Ja, vi får se då om...
Stela bomullskläder är färdigt. Bort direkt.
Man forskar mycket på nya material och sånt på Textile Fashion Center här i Borås. Vi får se om någon tar fram en sån elastisk dragkedja då kanske. Mm. Så kan de ju sälja in den till Colting Wetsuit.
Ja,
så kanske ni får den absolut bästa swimrun-dräkten någonsin.
Ja, det är grej också. Det hade varit kanonbra. Det hade jag varit... Jag hade stått först i kö där faktiskt för att testa det.
Mm.
Och ja, nej, men så ska det bli väldigt roligt att åka dit. Träningen har ju gått otroligt bra. Det har varit några hiccups här. Vi ska ju, jag har varit väldigt, väldigt seriös faktiskt sen nyår, får jag säga. Jag har ju faktiskt,
mer än på länge?
Ja, det har jag på alla sätt. Ja, absolut. Jag har verkligen gått in för det här. Och vi har ju pratat mycket om att vi har liksom så här, biohackat en del. Men det gör jag ju ändå. Men att jag också gjort en del tester. Förra veckan pratade vi om DNA-tester. Och det är ju ingenting som påverkas av träningen och sådär egentligen. Men jag har också varit väldigt noga med att följa upp de andra olika typer av värden som jag får då via... Aura-ringen och till del också Garmin-klockan, även om deras teknologi är inte lika sofistikerad. Men jag har varit så här ganska intresserad av att följa den här processen. Mm. Och så har jag också under förra veckan då, eller förra veckan gjorde jag ett Verilabs-test också.
Just det, ett blodprov helt enkelt.
Ja, för att följa vissa parametrar då. Och jag har haft några sådana hiccups i träningen. Inte i träningen, men mer... Som man har, det har man ju. Man har ju liksom så här, vissa dagar är bättre än andra och sen har man lite dippar här och där beroende på många olika saker.
Mm.
Det var ändå ganska intressant att de här testerna som jag gjorde då, att det korrelerade väldigt väl med min totalupplevelse.
Just det.
Så jag tänkte vi skulle prata lite grann om det och vad man kan lära sig av det. Så, och vi kommer ta det här vidare till ett avsnitt till som vi kommer göra nästa vecka. Och då ska vi prata om, men vi pratar inte mycket sex här i podden, Niklas. Men vi ska
det blir mer hölster nästa vecka.
Ja, vi ska...
pistolhölstret, ja. Eller kanske mer pistolen.
Nej, vi ska prata mer penis nästa vecka.
Ja.
Ja. Nej, men vi ska prata könshormoner, testosteron, sexlust, sex drive. Vi ska prata om vi ska inte prata om den manliga sexualiteten så, för den är ju så obegripligt. Den är så uttjatad helt enkelt. Vi ska inte prata om det, men vi ska prata om sexuell förmåga, sexuell lust ur ett biologiskt perspektiv alltså.
Mm.
Och vad de här testerna kan visa i det sammanhanget. Och,
just det.
Och hur man kan påverka det. För det är ju väldigt relevant. För jag tror att de flesta normalfungerande människor associerar ju sexualitet med vitalitet. Och de flesta vill ju ha ett aktivt och fungerande sexliv. Och vill man nu ha det så är exempelvis sexuell dysfunktion ju ett otroligt handikapp. Både för kroppen och själen då. Så då och det har ju mycket med hormoner att göra.
Och stress.
Och stress och hormoner hör ju samman. Så att vi kommer prata om det. Det kommer vi prata om, i nästa vecka. Men innan vi går in på djupet mer på de testerna som jag har gjort då, så tycker jag att vi presenterar veckans partner först, Niklas.
Det gör vi. Då har vi med oss Selexir.
Precis, och Selexir Endurance för att vara mer specifika. Och det passar ju väldigt bra eftersom vi i uppsnacket här har pratat mycket om min stundande ÖTLÖ-upplevelse på Catalina.
Som verkligen är en endurance-aktivitet.
Ja, det är en tävling som kommer ta gissningsvis en bit över 4 timmar för mig, Alexander. Det är ju ändå 31 kilometer löpning med 1300 höjdmeter.
Respektabelt.
Man har fått springa rätt rejält upp och ner på Riosa för att komma upp i 1300 höjdmeter alltså.
Ja, faktiskt. Det är ju 10 gånger då om man ska ända från Viskan och upp till toppen. Ja. Det är 130 höjdmeter.
Ja, precis. Och sen är det ju nästan 8 kilometer simning. Så att,
hur är vattnet kring Catalina Island? Finns det hajar?
Det finns ju garanterat hajar, för det är ju havet. Men det är ingenting som vi går omkring och oroas över. Det skickades faktiskt runt en video på Messenger till några swimrun-människor här om en hajattack för bara några veckor sedan på Catalina Island.
Okay.
Men det var ju någon sån här surfskibräda eller någonting.
Ja.
Jag tror att det är ju typiskt surfbrädor och sån här flatbottnade farkoster som är mer attraktiva. Så att, nej, jag är inte jätte... Jag är inte jätteorolig faktiskt då. Men betänk då att vi har ju ändå vårt första förband ifall att det skulle hända någonting.
Vattentemperatur då?
Och visselpipor. Nej, det vet jag inte. Det kan vara så här. Det är ju havet. Det kan ändras väldigt mycket. Men jag gissar på 13-15 grader. 13-16 grader.
Ja.
Men jag kommer köra en del Selexir Endurance den dagen. Mm. Det här är ju en produkt som man skulle kunna kallas... Det är ju en ny produkt. Tämligen unik faktiskt i sitt slag. Framtagen av Selexir med hjälp av då doktor i idrottsfysiologi Mikael Mattsson som vi hade som gäst i podden för bara några veckor sedan. Mm. Och den är, får man väl, vi kallar den för ett performance formula i brist på bättre namn. För det är ju inte en sportdryck, även om det är ju ett pulver som man blandar i vatten och dricker. Men det är ju inte en klassisk, typisk sportdryck så tillvida att den har socker, energi, ska smaka gott. Utan det här är ju då en performance formula som ska hjälpa till att förbättra olika funktioner, fysiskt att prestanda under längre distanser av konditionsidrott exempelvis. Och antingen då...
Man dricker den under utövandet?
Ja, det kan du göra också. Jag kommer ju dricka lite. Jag kommer ju dricka en portion precis innan start. Mm. Och så kan man ju ha med mig då så att jag dricker under sista tredjedelen då.
Just det.
Den innehåller ju totalt 15 ingredienser som har vetenskapliga och eller empiriska evidens på just förbättrad prestation för den fysiska och mentala prestandan då.
Mm.
Och jag har ju testkört den tidigare, jag vet ju att den funkar, den håller ju verkligen vad den lovar. Den smakar ju inte gott, det ska vi vara ärliga med och öppna med, ja. Transparenta med. Det är ju ingen god produkt, men det tycker jag snarare talar till Selexir Endurances fördel, så att det inte är så här.
Den är inte översockrad.
Nej, men den är liksom inte ingenting man konsumerar bara för att typ så här, smaken är god. Så, eller det är inte någonting man säljer för att den är så här förförisk i smaken. Den är ganska sträv. Så, ja, den går ju naturligtvis bra. Det är ju ingen fara att dricka den. Men den är ju ingen... Den har ju en väldigt så lite bitter underton. Den är sträv. En strävsam.
Den är
lite luthersk. Lite luthersk i sin smakupplevelse. Men då är ju ingredienserna indelade utifrån fyra huvudgrupper där ingredienserna påverkar olika delar av kroppen. Då exempelvis då hjärta och aerob metabolism. Högst rad aktuellt i sammanhanget när man ska köra ut och löka Catalina.
Mm.
Och där hittar man exempelvis ingredienser som rosenrot, aminosyran, taurin. Arbetsekonomi. Då hittar vi rödbetsextrakt och L-citrullin. L-citrullin är också en aminosyra. Det finns flera ingredienser också. Då. Mental styrka. Där har vi ju sånt som guarana, ginseng, saffran, koffein. Och det är ju lite sån crossover också. Koffein påverkar ju också fettförbränning och så vidare. Då. Och sen har vi då elektrolyter som ju då har mer inverkan på vätskebalans i kroppen, omsättning av vätska eller också matsmältning och så vidare, och magnesium, natrium och kalium då.
Mm.
Så att man kan testa det här, man kan använda koden COLTING, då har man 10% rabatt vid inköp. Gå in på selexir.se och läs mer om den här väldigt spännande och i sammanhanget unika produkten då. Så att koden COLTING, COLTING, ger 10%.
Tusen tack Selexir. Då Jonas, är det dags att dyka ner i ditt blod, höll jag på att säga. Men det ska vi inte göra.
Ja, det ska vi göra. Jo, men...
inte vi så kroppsligt ner i ett kar av blod, ska vi inte. Men vi ska ju titta närmare på vad som fanns i ditt blod.
Ja,
och vad
men
det
ska...
visade.
Jag har ju inga problem med att vara transparent med min hälsa. Det här är ju en podd som i mångt och mycket handlar. Det jag är på många sätt i fokus. Och det är ju inte för att jag har en exhibitionistisk eller narcissistisk ådra. Inte mer än de flesta faktiskt. Utan för att jag tror och vet att mycket av det som vi pratar om. Och som för mig då är självupplevt. Kan hjälpa andra människor helt enkelt. Och att det blir intressanta samtalsämnen.
Mm.
Så att istället för att prata om det här i generella ordalag. Så kan man prata om det väldigt mera specifika självupplevda faktiska ordalag då.
Precis.
Vilket ju blir...
Titta på faktiska siffror också. Ja, i just det här fallet i alla fall.
Jag försöker ju alltid vara... Eller det vet ju alla som har hört mig föreläsa. Jag är otroligt... Betonar ju väldigt mycket och ständigt återkommande om hur... Väldigt, väldigt average jag är i så många sammanhang.
Ja.
Jag är ett resultat av det jag gör. Och jag har hittat en formel för att göra det bästa av min förmåga då. Och har ju jättehög prestationsförmåga, men... Men det är ju inget, jag är ju inte unik på något sätt i något sammanhang. Allra minst medicinskt och biologiskt. Det är ju precis som vem som helst.
Det är din bröstkorg då som är lite
annorlunda. Ja, det är min bröstkorg som är lite annorlunda. Och som det har vi då vissa medfödda. Där är jag lite mer royal. Där är jag lite mer royalty då. Lite mer unik faktiskt då. Det är lite blodblodigt faktiskt i bröstkorgen. Ja, det är lite den koltingska bröstkorgen. Det är ju som den habsburgska hakan faktiskt.
Precis.
Ja.
Har Rufus också den här Excel-bröstkorg?
Nej, och jag vet inte om jag hade det. Om man såg det så tydligt när jag var liten. Eller om det var mer när det växte till sig. Men Rufus har ju i många fall det som vi nu tidigt ser, delar av min fysionomi då. Han har ganska lång överkropp. Han har väldigt fina muskler långt ner på ryggen. Men ryggfiléerna som jag har längst ner har alltid varit väldigt tydliga på mig.
Ja.
Det har han också faktiskt.
Ja, men det blir spännande att se framöver.
Han är ju min son, så att man tycker ju ändå, och vi har ju tjatat mycket om det hemma. Elin, hon är ju 61 lång och hon kan ju vara lite bitter ibland över att han inte är mer lik henne. Bara, men Elin, han är faktiskt en kille. Det är mycket mer rimligt att han ser ut som en 90 lång man och inte som en 61 lång pygmé. Det hade varit helt fel i sammanhanget.
Stämmer det här som man hör att barn är mer lika fadern i början för att de ska ta hand om barnen, pappan ska hjälpa till att ta hand om barnen?
Jag vet inte, men en son är ju i regel mera lik sin pappa än sin mamma. En dotter är ju kanske mera lik mamman. Alltså jag vet inte, jag har ingen referens. Jag har ju varit exceptionellt ointresserad av allting som har med barn att göra innan jag själv fick några.
Ja, min empiriska undersökning hemifrån är ju att min dotter är mycket mer lik mig än sin mamma än så länge. Ja, ja, men att det smyger sig på mer och mer drag från mamman.
Ja. Men vad var det jag skulle säga nu? Jag tror, för att återgå till mig här då.
Vi pratade om att du var ordinär och att du inte är speciell.
Jag vill också just där lyfta det här att någonting som ju jag uppskattar hos mig själv, uppskattar mer och mer, det är just det här att vara väldigt ödmjuk inför den insikten att man är inte graderad på något sätt bara för att man en gång har varit duktig i någonting eller för att man en gång har haft, att man har haft hög prestanda. Så här, har ni jag? Ja, för fan, när jag för 20 år sedan gjorde det eller när jag gjorde det, alltså det är så lätt att titta på gamla meriter och säga så här, ja, jag gjorde ju det och det och det, och så kan man någonstans härleda i sitt eget dumma huvud, och därför är jag skyddad från all världens ondska under de närmaste 40-50 åren och kan bete mig hur som helst, eller så här, skyddad från världens ohälsa, och för jag är ju immun, för jag spelar ju högerback i något jävla A-lag. Ja, men du vet, folk är så dumma i huvudet så att det saknas, alltså, ja.
Jag förstår precis vad du menar.
Ja,
det kan ju rent okulärt vara tydligare på en fotbollsspelare ofta än vad det är på just dig, tycker jag.
Men jag sköter ju mig liksom. Men jag är väldigt ödmjuk inför att man sköter sig bara, typ, så länge man sköter sig så sköter man sig. Men när man inte sköter sig längre så går det snabbt åt fel håll. Och jag märker ju när jag sköter mig bättre och när jag sköter mig sämre så har jag tydliga tecken. Nu är ju min nivå alltid hög och jag sköter mig alltid väldigt bra ur ett, jämfört med någon standard, någon så här allmän standard. Men jag har ju definitivt perioder där jag sköter mig mycket sämre mot den höga nivån som jag vill ha. Alltså det jag dricker för mycket eller dricker mycket mer, det jag slarvar mer med maten eller det jag unnar mig mycket mer, det jag kanske tränar lite mindre, det jag stressar mycket mer, det jag får mycket mindre vardagsmotion och så vidare och så vidare. Och jag märker det. Och det är viktigt, jätteviktigt att vara ödmjuk inför. Så att jag vet ju att min höga hälsonivå och min upplevda hälsa är ju ett resultat av att jag jobbar ju på det här varje dag.
Men om man säger så här nu då. DNA-testet som vi kollade på förra veckan. Det säger ju mer om vilka förutsättningar du har.
Precis.
Att uppnå vissa saker kanske. Eller att drabbas av vissa saker, men att det sen är styrt av livsstil. Men det här blodtestet från VR Labs, vad visar det mer vad du egentligen gör?
Det här visar
din livsstil.
Absolut. Det här visar ju det aktuella precis när provet tas, och det är ju alltid tolkningspreferenser, men det visar ju om hur min biokemi mår. Det är ju därför det är så värdefullt att ha sån här, och jag har ju jättemånga gamla tester och jag tar det inte på 100% i allvar, för det ska man aldrig göra, men det är en väldigt väldigt bra guideline in i de mjuka värdena som jag har, som jag själv har, och det jag vet hur jag är och mår och hur jag känner, upplever tillvaron och hur jag har tränat och hur jag har ätit och så då. Och nu har jag haft en väldigt, väldigt bra period. Jag har ju varit extremt noggrann de senaste 2 månaderna sedan egentligen nyår då. Jag har verkligen gått in för träningen. Det är för att det hänger nästan alltid ihop med att jag har höga idrottsliga mål. Och också så här, hade det väldigt gött i höstas. Sen när jag har jul, slarvar man ju lite grann till mans naturligtvis.
Då slarvar man lite med kost och
Man saker. Äter för mycket godis, man dricker lite för mycket alkohol, även med mina mått mätt. Sen tränar jag ju som sagt hela tiden. Jag har ju alltid de viktiga bra sakerna. Men jag slarvar lite grann med de här procenten i hörnerna.
Är det något som har varit dåligt under de här månaderna sen jul? Även om du har tränat och gjort rätt saker, är det saker
stress.
Som
var, stress, absolut stress. Det är mitt problem. Jag ska inte säga att jag är lättstressad, men jag, för det är jag absolut inte. Jag kan ju göra sjukt mycket saker, men Kombinationen av att ha många mål i många saker samtidigt är svår att hantera. Och jag vet ju om det är intellektuellt, men känslomässigt så hamnar man alltid där. Jag hamnar alltid där, för det är min personlighet. Jag säger så här, men jag ska moderera min träning, men jag försöker alltid pressa in det här extra passet som jag vet att jag har nytta av. Jag försöker alltid så här hitta den här vinkeln där jag fick tid över att göra det här. Och jag menar, har jag simmat 3000 så hade det varit ännu bättre om jag hade kunnat simma 4500 liksom. Så att jag vill alltid göra liksom, jag vill alltid gå the extra mile. Och så höga ambitioner med allting liksom, med jobbet och finnas där hans hemma och vara bra pappa till Rufus och debattera saker som jag tycker bryr mig om, viktiga saker. Samtidigt då som man ska tänka på den andra, det är alltid så här gasa bromsa. Ja, men samtidigt för att träna hårt så ska man sova mycket, komma i säng på kvällen. Nej, men så jag har mycket det här att jag jag ska inte säga att jag lider av stress, för jag känner mig inte så ofta stressad, men min kropp är väldigt påslagen hela tiden, både kropp och själ är påslagen, och det yttrar ju sig för mig då, som jag har upplevt vissa gånger då, att jag har exempelvis svårt att somna, för jag ligger och tänker på sånt som jag ska göra, och det är inte så att jag har ångest, utan det är mer att jag är taggad. Fy fan imorgon, jävla passar det, för fan kör det. Och så är klockan ställd då, typ klockan 6. Så redan där är det så lite minus då, för att jag ska gå upp lite för tidigt då, mot vad jag hade behövt. Men så är jag taggad så här, eller så är det så att jag ska, ungefär som inför en
träning. Svårt att gå ner i varv då, typ?
Ja, svårt att gå ner i varv, svårt att släppa, liksom så här, jag har svårt att hitta avknappen där.
Ja.
Utan jag är lite så här taggad och så tänker och så här, och så också så här, om det är någonting man har glömt, just det, jag ska gå upp där, så får jag inte glömma det, men så här, och så. Plus att det här, ja, man ska inte hålla på med sin dator, sin telefon, men alltså det är ju bara bullshit liksom. Egenföretagare, vad är det, när är det jag ska jobba liksom? För på förmiddagen så är jag hemma och passar min son Elin, tränare typiskt då, väldigt mycket under den här perioden.
Ja.
Sen ska jag själv träna, det tar ju fan nästan hela dagen. Sen ska jag äta någonting bra. Sen har man ju andra saker att göra, jag ska ju hänga tvätten här också, jag behöver hjälpa till lite här, och det ska handlas. Jag ska jobba då. Nej, men det tror fan jag måste jobba. Nej, men vadå? Ja. Stäng ner datorn. Okej, men det är ju bara helt... Det är inte aktuellt. Det är inte förankrat i verkligheten.
Nej.
Det är ju helt verklighetsfrånvänt. Jag kan inte koppla ner det. Jag jobbar fram till jag går och lägger mig.
Ja.
För att jag har inte tid. Vad är det jag ska göra när jag ska
varva ner? Men du kanske inte har tittat i datorskärmen i hela dagen heller då?
Nej, utan
du har ju varit ute och tränat.
Jag har ju inte möjlighet att sitta i lotusposition och invänta någon form av zenbuddhistiskt lugn och insikt när jag ska gå och lägga mig. Nej, jag jobbar. Klick ner, upp på ständerna. Nu är det dags att lägga sig. Och så här, ja, man gör någon anteckning av telefonen kanske. Eller så jag svarar på ett sms, ett jävla inflöde av information och kommunikation hela tiden. Och jag, det är ju absolut inte, ingenting av det jag säger nu ska man tolka som ett klagomål, för jag älskar min livsstil och älskar mitt jobb och så. Det är ju ett mycket bättre liv och yrkesliv än nästan någon annan som jag vill inte byta med någon. Det är bara verkligheten, jag bara beskriver den.
Ja.
Det är ett inflöde hela tiden och ibland kan jag skita i det, men då är det också så här med att jag har slarvat med det. Jag har en sån här lista, jag har försökt att styra upp saker, så jag har en sån här lista, en liten så här, typ så här, det här vill jag göra lite grann varje dag. Jag har vissa så här Facebookgrupper som, ja, men du vet, våran coaching, coaching på sen coaching, jag vill vinna där varje dag, kommentera, vara med, vad händer, det kanske är frågor, och lite olika sådana saker då, svara på kommentarer, sånt som man själv initierar, måste man vara delaktig fortsättningsvis.
Just det.
Ja, men vissa sådana punkter att bocka av varje dag då.
Ja.
Och det är inte alltid så här att man bara, ja, nu stänger vi av, nu går vi ner i varv, nu räknar vi fåren. Nej, men det...
Vad kör du till 90 minuter hot yoga på kvällen här?
Nej, men så att det är ju då att jag har lite svårt att stänga av då den här, alltså att göra knappen, på knappen.
Ja.
Men, och jag måste säga att det går otroligt bra ändå.
Ja.
Det går jättebra, för att jag, klart att jag somnar nästan alltid, men jag sover ju lite för lite. Tittar på min Aura-klocka, jag har ju tyvärr för många nätter som är mellan 5 och 6 timmar. Tyvärr lite för lite djupsömn.
Mm.
Ibland har ju min sån här, mina HRV-värden har ju liksom bara skrikit åt mig. Typ så här,
hur länge har du kört Aura-ringen nu?
Jag har kört den ett år ungefär.
Har det varit likadant hela tiden? Eller
går det också i perioder? Nej, det går ju i perioder, definitivt. Det går ju i perioder beroende på vad jag har att göra. Liksom.
Ja.
Så, men vad jag menar är att då, jag kompenserar med att jag är entusiastisk över det jag gör, över andra goda vanor, över att jag har väldigt mycket, över att träningen faktiskt många gånger är återhämtande, och att jag tycker om det jag gör och så vidare och så vidare. Så det funkar. Jag menar, jag är ju aldrig sjuk. Sjukast är jag ju när jag verkligen har slarvat med de här grundläggande vanorna som fasta och sånt här. Så att det går ju bra ändå. Men jag får ju vissa sådana varnings... Men det finns ju en gräns för mig då. Det har ju alla en gräns. Och jag märker då, för mig då, när jag går över gränsen lite grann då. Och det är ju då typ när jag märker att jag blir... Jag blir väldigt otålig på väldigt konstiga saker. Jag blir orimligt irriterad över sånt som är så här, som är mini det som stjäl minitid.
Mm.
Typ så här, jag kliver in i bilen och du vet min bil är ju inte nyckeln, en knapp.
Ja.
De 2 sekunder innan bilen faktiskt startar, jag vill säga iväg direkt. Du vet, de här 3 sekunder innan, först kommer radion.
Ja.
Sen kommer det lite blås, sen kommer motorn.
Ja.
Jag kan störa ihjäl mig på det.
Det kommer gå över när du ska få elbil sen.
Jag vill liksom, det ska en och samma rörelse och så iväg.
Ja.
Ja. Du vet, det är en sån grej.
Eller typ, bilen ska typ starta när du trampar på gaspedalen och bara åka iväg.
Ja, typ.
Du ska inte behöva göra något
annat. Nej, men det är de här 3 sekunderna. Eller typ på datorn, när det är så här någonting man ska göra. Och så kommer den här Steve Jobs LSD-cirkeln upp.
Ja, den står och snurrar, ja.
Snurrar, ja. 4 sekunder.
Buffrar heter det, va? Buffrar, eller vad heter det?
Jag får sånt jävla stresspåslag av det. Typ så här.
Är det så att skärmen på datorn nästan ryker?
Nej, jag reagerar aldrig med ilska. Jag aldrig reagerar aldrig med liksom utbrott eller temper tantrums. Men jag blir otroligt stressad i kroppen. Eller otroligt stressad i själen.
Ja.
Vad fan, det här ska ju bara funka 100.
Ja.
Det här ska ju bara funka hela tiden jämt.
Ja.
Eller så här, Instagram. Ibland kan det så här, man snurrar. Det händer inte, det reagerar inte, det snurrar. Så tekniska, eller typ så här. Mail. Det här stör mig. Typ så här, eller rättare sagt så här. Man ska in och göra någonting i Gmail eller någonting i Google Documents.
Ja.
Då får man en sån här varning. Då meddelar telefonen så här, någon har varit inne i jag har varit inne i mina Google Documents, ja. Precis. Jag behöver inte bli uppmärksam på verifiera det här överdrivna säkerhetstänket eller information från tjänster som tycker att de är de viktigaste i världen, typ så här, typ the Backblaze team uppdatering så här, typ så här, datera inte mer om någonting. Bara gör den tjänsten jag köper. Jag vill inte veta någonting.
Du kan avanmäla dig från de mejlen, Jonas.
Ja, men ibland är det ju sånt. Men ibland är det sånt som kräver förpliktigare aktion.
Ja.
Eller man får så här ifrån, vad var det jag fick idag? Ifrån VG Suit Team. Det är någon sån här Google bullshit. Typ så här. Då är det så här. Hello administrator. What's changing? What does this mean for your organization? What do I need to do? We're here to help. Förväntas jag göra någonting här? Eller är det bara överdriven bara information? Du vet, sånt här stressar mig supermycket när jag är i det här läget då.
Ja.
För att, du vet, man blir så reaktiv på allting. När jag ska köra ut från min väg, utpallningsåsvägen, så åker bilar så här, precis för långsamt och med för mycket, med precis så där lucka att man inte kan köra ut och bara hugga en lucka.
Mm. Har inte du ofta mycket större bil än då?
Jo, men alltså vad jag säger det, för mig är det sådana varningstecken då, och så här, typ så här, maskiner som tutar också så här. Jag vill bara göra uppmärksam på att disken är klar. Bra, tack. Eller tvättmaskinen, eller du vet, så här grej som mana, som är så här, ytterligare en grej som jag ska vara, som typ tar min uppmärksamhet. Så det är tecken då för mig att men nu är det lite grann på gränsen. För att, och då är ju träningen alltid det som funkar bäst. För då är ju hela tiden på väg någonstans framåt. Liksom. Då går ju saker fortare än vad det gör annars. Det är det här. Vänta lite nu här. Nu satte någon en käpp i mitt hjul här. För att Steve Jobs buffercirkel uppe här nu och bara. Nu står livet för fan still här. Jag behöver beta av saker här.
Det är inte tid att stå still.
Jag ägna 18 sekunder åt att fatta vad det här är för ett mail från The G-Suit Team.
Mm.
Eller liksom typ modererat Googles överaktiva säkerhetstjänst som meddelat mig via min telefon att jag faktiskt gjorde någonting på datorn.
Mm.
Sådana, du vet, sådana mongolidgrejer, idiotgrejer. För mig är ju det så här fullständigt vansinnigt.
Ja.
Eller så här, just det, nej, men du ska logga in här. Och just det, så här, och så bara, aha, vad händer med mitt vanliga lösenord? Nej, det funkar inte. Nej, det är för att just den här tjänsten då kräver...
Men de här grejerna stör ju alltid dig på någon nivå i alla fall. Även när allting är bra så stör du dig på de sakerna.
Ja.
Men du menar här att du märker av det så tydligt.
Ja,
så att det blir
men det blir ju en irritation på riktigt för mig. Ja. Alltså jag det drar igång mig liksom. Eller så.
Kan man se det i det här VLABS-testet då?
Ja, men det kan man se lite.
Vilka markörer i VLABS-testet markerar stressen, om man säger?
Vi kan ju se det då exempelvis på... då kan vi se här på... vi kan se det på kortisol exempelvis.
Ja.
Hade jag ju då 700 nu i kortisol.
Och vad är om man ska
referensramen, nu ska man
säga att man är så här sen i sån här sen-doftande rum då, helt avslappnad och vibrerar på en låg nivå.
Ja, det är ju typ man, ja, Nej, men referensvärden är ju 145-620. Och jag menar,
det, för någon i din ålder? Och,
antagligen, så, ja, det är åldersrelaterat naturligtvis, ja, då. Men sen är det ju...
Det övre referensvärdet, ja, alltså, var 620.
Nej, ja, men alltså såhär, ostressat morgonprov för S-kortisol. Ja, men det ska ligga någonstans här på 300-400 och jag hade 700. Det är klart, mm, det är ju precis över då det övre referensintervallet då. Och det finns ju många, och man får ju, man vill ju inte ha för lite kortisol heller. Det är ju tydligt på olika typer av sjukdomar så här, men att förhöjda kortisolvärden, kortisol är ju så att hormon som frisätts från våra binjurar och utsätts för olika typer av stress, både fysisk och psykisk. Och det är klart att hård träning är ju ett sätt att liksom boost, eller så här, man har ju, om man bryter ner kroppen så får man lite högre kortisolnivåer.
Just det.
Så att det är ju, man får inte läsa in för mycket av det liksom. Man får inte vara så här att man läser det ordagrant, eller nej, att man läser bli bokstavstolkande i det hela.
Nej, just det.
För det finns ett visst spelrum i sammanhanget då. Men i mitt fall tolkar jag det som att ja, men jag är lite stressad i sammanhanget då.
Ja.
Och sen så kan man ju se det då i... det var något annat test där också som... kortisol. Jag hade ett homocysteinvärde som också är lite lätt förhöjt. Som också då kan vara lite lätt förhöjt om man tränar hårt då. Mm. Men det är också någon form av stress. Det var också så här lite rödmarkerat i sammanhanget då.
Ja.
Men sen så ser jag ju på de här aura-ringarna och sådär då.
Just det.
Men att för mig var ju det så här någonting att ändå lite grann hålla koll på i sammanhanget. Att vara medveten om det. Och det är ju... ja, men jag betonar ju det i många sammanhang. Stress är ju negativt för alla och stress är extra farligt för folk som gör allting annat rätt. För att man blir lite så här, ja, man får lite hybris. Eller kanske inte hybris, men man har så många verktyg för att ta i på något sätt. Man har många fler verktyg att liksom göra skada på sig själv. Typ, när man är duktig och högmotiverad, då är frisk och stark och så här. Och man kan ju verkligen köra skiten ur sig själv om man inte passar sig då. Och så har man hög motivation framförallt. Det är ju det är inte alltid bra, va?
Nej.
Så här. Så, men sanningen är ju, Niklas, du är småbarnsförälder, jag är småbarnsförälder. Det är många människor som man vill göra nöjda i sin omgivning. Det är många människors vilja, det är många, man vill vara en bra människa.
Mm.
Nu sitter jag exempelvis och funderar på hur jag ska hinna se till att Rufus får träffa sin farmor innan jag liksom ska packa och åka. Och jag ska hinna med ett gympass och sen ska jag upp på naprapatbehandling. Alltså det är så här, så är ju livet liksom.
Ja.
Därför att jag vill att farmor ska träffa Rufus.
Ja.
Jag hade kunnat skita i det, bara säga så här, det är ju inte det, och pallar inte jag med, eller... Alltså man kan ju bara skita grejer också, men då är man ju inte den personen man vill vara ändå.
Eller hur? Men man vill ju få ihop.
Man vill ju få ihop det, och sen, ja, så vill jag ju se till att få lite tid med Elin. Jag vill se till att vi äter en bra middag. Jag vill se till att göra ett rent skrivbord när jag ska åka. Och det är ju inte bara för att jag ska åka bort imorgon, utan det är, så här är ju livet hela tiden. Det är ju hela tiden en rundgång. När man har familj hemma, det är ju hela tiden någonting som ska tvättas, plockas, städas, tas ur, läggas in, göras rent, hämtas, köras, slängas, köpas. Allt hela tiden, nonstop. 24/7. Det är ju, eller inte på natten såklart, men
om man inte ligger och funderar på det man ska göra dagen efter.
Så är det ju livets villkor. Jag hade ju aldrig i hela helvetet velat byta bort det mot något annat. Jag hade ju aldrig velat byta bort den här tillvaron. Jag älskar ju vår pappa och jag älskar min familj.
Mm.
Och sådär. Men det är ytterligare en grej som ska liksom avhandlas och hanteras. Och det är lite grann så här, ja, det är roligt. Det här är liksom tillfredsställande. Ja, så är det. Men samtidigt blir det så här att det plockar någonstans ifrån sådär, va. Så att jag tycker ju det som vi pratar om hemma lite grann så då, för det märker man ju också, så att det blir mycket mer lättirriterat. Och jag får ju, ja, jag drar ju gärna igång lite bråk och sådär hemma då när det är något med, när jag är stressad, bara för att jag är inte nöjd. Det är ju typ så här, och det är inte att jag tycker det är någon annans fel.
Nej.
Men jag är mer så här liksom
missnöjd.
Ja, nej, men det är mer så här, ja, men det är lättare att starta bråk då. För att man tycker att, men du kunde ha gjort det här istället då. Så hade det blivit lite lättare för oss eller för mig då.
Mm.
Eller, ja. Ja, vad det nu än är. Eller man är, rättare sagt så här, man är känslig för kritik.
Ja.
Typ jag bara, men Elin, jag tar ju in disken hela tiden i diskmaskinen. Du lämnar ju den på golvet så att hundarna får slicka i sig den.
Mm.
Ja, men du vet, det blir sådana grejer då som man reagerar på.
Just det.
Ja, nej, men jag kanske inte har gjort det här på länge, men jag gör ju alltid det här.
Ja.
Och jag tycker du är jättedum som bråkar med mig om det.
Ja.
Ja, men du vet
hur det blir i relationer. Det känner ju alla igen sig.
Så är det ju alla relationer, även om man är inte är stressad. Men man blir känsligare för det när man är stressad.
Absolut.
Eller man är känsligare för det när man ligger på gränsen. Och det är
man blir stingsligare.
Ja, men man ska ju komma ihåg att bråk, eller lite det här osämja hemma, det adderar ju också till stressen. Så, alltså det här man, ja men nu är inte vi, vi är ju fan inte sams här nu. Nu är vi osams.
Mm.
Då adderar det, och så blir det lite så här, men... Man göttade vart att kramas lite. Nej, men då fick man inte det. Då blir man mer missnöjd, liksom, stressad. Och så märker kanske då... Nu märker ju inte så här, Rufus, han bråkar ju inte på det sättet. Men man kan ju tänka sig att i en förlängning då, om man är osamsamma, så märker ju barnen där, eller barn. Och då blir ju de, och då blir det så här oroligt bara, och så adderar det ännu mer. Och så blir det en ond cirkel av stress och missnöjdhet.
Just det.
Och det är ju ett problem i sammanhanget då. Och för min del då, eftersom det är mitt test här nu som vi pratar om, så är ju det bra för mig då att veta att på nästan alla sätt så ser det bra ut, men det finns vissa då små parametrar som jag kan vara på min vakt emot då.
Just det. Och det är framförallt...
Ja, men jag ser det på kortisol, och det är också det här som heter då CRP-värdet var ju lite, eller det här som heter...
Men det är saker som har med stress att göra egentligen.
Ja, och för mig är det ju lite grann så här, stress är ju positivt på så många plan. Jag utsätter mig för medveten fysisk stress i min träning för att bli starkare och bättre. Jag utsätter mig för medveten intellektuell stress för att lära mig saker, för att så här, all informationsinhämtning är ju en stress. Alltså stress är ju ett i grunden negativt tolkat ord.
Mm.
Men stress är ju en förutsättning för allting som har med livet att göra. Utan stress så är vi ju körda direkt. Liksom. Allting som har med våra fysiska funktioner, kroppsliga funktioner, allting som har med vårt jag att göra bygger ju på stress.
Mm.
Det är ju lite grann som vi hade i det här avsnittet, att vara bekväm eller obekväma.
Just det.
Det är ju liksom, stress är ju en förutsättning för våra liv som organismer.
Man kan säga att den här berg- och dalbanan du körde för att mäta din fysiska nivå, det var ett stresstest.
Ja, eller det är ju ett funktionstest, men man kan ju säga att stress är ju lika med stress.
Men ett test för att se hur bra stressen har funkat helt enkelt, livet kanske.
Ja, precis. Ja. Alltså, ja, nej men alltså allt det här är ju, allt är ju ett, stress är ju nödvändigt, så det är inte negativt, men att jag ska vara försiktig, alltså allting har ju en gräns. Träning är ju jättebra, alltså fysisk träning är ju superbra, och min träning är ju, har ju varit grym. Jag menar, jag har gjort rätt när jag har sprungit 8,5 mil på 4 dagar, även om man kan tycka det är lite excessiv då. Jag har ju liksom pushat gränserna, men det har ju varit bra, för jag är bättre nu på att springa än på mycket, mycket länge.
Så och, de flesta parametrarna ser bra ut helt enkelt?
Ja, men vad jag menar är också så här att även sånt som är bra har ju en gräns där det blir dåligt. Alltså man kan ju naturligtvis träna för mycket. Det är ju så här, om jag körde precis ett svinbra distanspass, ja, jag går ut och springer ett likadant pass i eftermiddag. Nej, men det, och så gör jag samma imorgon. Och så är det samma, för att jag har tappat all känsla och all intuition. Mm. Och nu är jag bara driven av blind ambition. Ja, nej, men då blir det ju jättedåligt. Fasta är ju jättebra, men om du överdriver fasta blir det negativt. Det blir ju svält och anorexia.
Mm.
Typ... Ja, men det finns ju dra i all förlängning. Sömn är bra, men du kan ju inte sova 3 dagar i sträck, då är du ju sjuk.
Mm.
Det är ju jättekonstigt. Alltså, allting är ju så här, typ, allting handlar ju om dosering.
Just
så
det.
Så att där är ju så här att mycket av det som man utsätts för och som är bra, men just detta att vara medveten om att, ja, för min del är ju så att okej, man kan inte gasa i alla reglar samtidigt. Utan så här, okej, men nu är träningen och har mycket fokus. Och det har jag ju mycket snack med mig själv, och det ska vi göra till ett poddavsnitt som handlar om det här med egocentrism och sådär. Jag har jättesvårt för det här nu som pappa, just det här att jag känner mig lite dålig människa många gånger nu när jag prioriterar mig själv jättemycket.
Mm.
Och Elin säger att det är okej och det är en del i mitt jobb, men samtidigt för mig, det är inte helt självklart. Det är inte självklart att jag, 47-årig fet gammal förrättning, ska ut och träna halva dagen hela tiden. Fan, jag har ju familj, andra människor som behöver göra saker och få uppmärksamhet. Jag ska ju driva ett företag och se till att familjen har det bra. Liksom, jag är ute på någon egotripp liksom varje dag och sådär. Det är inte självklart. Så det kan diskuteras.
Mm.
Hur rätt det är.
Det är ett intressant ämne.
Ja, det är jätteintressant. Så att det där är ju så här. Ja, men det finns så många vinklar och kopplingar till det här då. Men för att titta då på helheten i det här testet, så fanns ju många andra intressanta saker om vi bara kort ska titta på det.
Det tycker jag.
Det är ju bra järnvärden då. Ja. Helt klart ur mitt... återigen, sådana tester ger ju individuella svar. Man måste ha baseline att jämföra med.
Ja.
Man kan inte säga så här, ja, du hade 153 HB. okej, okay, jag är bättre än dig, du är bättre än mig, det är sämre. Alltså det, så funkar det inte, utan du måste jämföra med dina värden, tidigare värden. Och så finns ju det, gör man de här första gången, då är det ju naturligtvis intressant att jämföra med någon form av referensintervallerna säger ju någonting.
Ja.
Såklart, det ger ju en känsla för hur du ligger till, men du måste jämföra med dina egna bet. Du behöver göra ett par tester, du behöver göra dem när du känner dig frisk för att få någonstans. Men jag hade 153 HB.
Det är efter flera tester gissar jag också att man vet hur man själv ligger mot en referensperson.
Typ. Och jag vet att jag alltid legat lågt i järn jämfört med referensintervallet.
Ja.
Och en konsekvens av att jag kanske är lite anemisk och att jag har tränat och tränar väldigt hårt.
Mm.
Och det är ju ett av skälet att jag äter väldigt mycket rött kött. Mm. Men man ser då på mitt ejektionsfraktionsvärde, eller det man kallar för hematokritvärde, ligger jag på 45. Det är faktiskt väldigt högt för mig.
Ja.
Det är bra, alltså väldigt
det är positivt.
Väldigt positivt, ja. Man ser att jag ligger bra i allt det här som har med blodstatus då, och det är vita blodkroppar och så här. Så det är positivt. Och sen ser man då att man går in på blodfetterna här då, så ligger jag bland annat då, det vet jag ju att jag äter ju väldigt mycket fett och en del av de här värdena, och det ska man också vara så här, tolkningsföreträdet här, läkaren, de är ju inte alls HF-vänliga, de är ju lite så här fettskrämda, de är lite så här, ja, du ska nog ha kolesterolsänkande medicin, det blir ju deras paradigm liksom. Så att jag skiter ju alltid i vad läkaren skriver där.
Mm.
Men man tittar då på det som är intressant då. Så att totalkolesterol, det ska man inte läsa in för mycket. Man ska inte läsa in för mycket i vare sig LDL eller HDL. Men utan det man kan läsa in i det då som heter triglycerider. Det vill man ju ha ett lågt värde, ett så lågt värde som möjligt. Låga värden associerar ju till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Då har jag ju 0,74. Då är ju referensramen här 0,45 till 2,6. Så jag ligger ju väldigt lågt där. Det är extremt positivt.
Mm.
Sen har man ju det då som heter apokvot B. Det finns ju två apokvoter. Det är ju alltså apokvot B, apokvot A1. Och apokvot B ligger också väldigt lågt. Det är så här apolipoprotein B, det bärar proteinet till LDL-kolesterolet då. Och har man ett lågt värde då som minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, och jag ligger jättelågt, ligger lågt, jag har 0,99, ja, referensram 0,46 till 1,74, så jag ligger bra i skalan. Ett ännu mer intressant värde är ju apokvoten A1, där jag ligger skyhögt över referensintervallet. Då är det okay. Så här 0,79 till 1,69 och jag ligger på 2,26. Och då ser man då att förhöjda värden, det är så att ett högt värde av apo A1 är bra och innebär att risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom är minskad. Och jag ligger ju jättehögt över där då.
Ja, just det.
Så det är ju kanonbra. Och sen har man det då som heter så här APO B, eller då kvoten mellan APO B och APO 1. Den ska liksom vara under 0,90. Det ligger jag på 0,44 då. Och det är alltså kvoten mellan det man kallar för det goda kolesterolet i förhållande till det dåliga kolesterolet. Men det är så dumma uttryck, det är så ålderdomliga uttryck. Mm. Det finns inget dåligt eller bra. Alltså både HDL och LDL behövs i kroppen.
Just det.
Så det man måste titta på andra...
Det finns framförallt ingen ondska i kolesterolen, va? Nej. Det finns inget ont kolesterol.
Nej, nej. Och sen har vi det intressant med blodsocker. Och här kan man se lite effekten av mitt fastande då bland annat. Då har vi det här
det är intressant. Det är väldigt intressant.
Som heter då C-peptid.
Ja.
Och där ligger jag ju, har jag också rödmärkt, för jag ligger under normal. 0,3 till 0,8 millimol är normalt. Jag ligger på 0,20. Då står det här att för låga värden, i det här fallet kan man ta för låga värden tycker jag då, men låga nivåer av C-peptid innebär låg produktion av insulin i bukspottkörteln. Ja, det är ju jävligt bra.
Mm.
Men vem fan vill ha mycket insulinproduktion? Nej, det vill man inte ha. För det är associerat med allt som är negativt då. Så att det är ju kanonbra. Jag ligger ju typ så här. Ja, långvarig fasta eller intag av en kost vars sammansättning inte nämnvärt påverkar insulinproduktionen kan också ge ett lågt C-peptidvärde. Ja, precis. Jättebra. Så jag ligger ju klart under normalreferensvärdet här. Sen fastoglukos ligger normalt. Det som heter HbA1c, det är så här långtidsblodsocker, ja, ligger också bra jämnt. Så ser man då att det här... Ja, inflammation har vi pratat om lite då, eller det här med stress och CRP och det låg i och för sig bra, det ligger under 4 som det ska ligga då, CRP då i sammanhanget. Alla vitaminer ligger bra, vitamin D-vitamin, kobalamin, S-folat, vi ska inte gå in i detalj på alla de grejerna då, men så har man det här homocystein. Och
det var det du nämnde tidigare.
Ja, ett annat homocysteinvärde då, att ja, det är lite grann stress då som det kan gå upp, hård fysisk träning och så vidare, och det är lite rödmarkerat, det ligger precis på gränsen till den övre skalan då av referensintervallet då, sammanhanget då. Sköldkörtel bra, andra värden där bra. Ja, och så mina könshormoner. Där är ju då det som visar att ja, men det funkar. Du på många sätt är du inte så stressad, för det har man då det här det som heter sex, det heter SHBG. Det är sex hormone binding globulin.
Ha.
Och det är ju väldigt bra att ha mycket. Det är det som binder liksom testosteronet.
Okay.
Mm. Och jag ligger ju högt där. Jag ligger ju 77. Mm. Och det referensintervallet är 15-95. Så jag ligger ju helt klart i det övre intervallet där. Och tränar man hårt och har lite för dålig återhämtning, så är ju det typiskt sånt som äter upp det här. Så att folk som är stressade på riktigt. Eller som har dåliga vanor ligger ju riktigt i botten där då.
Just det.
Och när man dessutom börjar bli lite äldre då. Så att det här är ju... det är väldigt positivt. Och så sen tittar man då på S-testosteron, så är ju referensvärdet mellan 5 och 26, och då ligger jag ju på 21, vilket ju är
också högt då.
Ja, de skriver så att höga värden hos män beror i de allra flesta fall på testosteronbehandling, och det är ju när man ligger över referens.
Ja, just det.
Det är ju, för mig är ju det så att jag
boostar. Det har du inte gjort någon testosteronbehandling, va?
Nej.
Det är inte det du ska göra nu i Kalifornien.
Nej, absolut. Nej. Inte. Men så här, låga testosteronvärden, det är ju katastrofalt. Ja. Det är ju otroligt dåligt för återhämtningen, otroligt dåligt för sexuella förmågan, för vitalitet i allmänhet. Ja, det skiljer verkligen en äldre man från en ung man när man har låga nivåer i de sammanhangen då.
Men lite det vi ska prata om nästa vecka då.
Ja, vi ska inte prata sönder där. Och...
Nästa vecka ska vi ju jämföra dina könshormonsiffror med din upplevda känsla av kåthet.
Ja, faktiskt.
Det är det vi ska göra.
Ja, jag kan vara transparent och säga att jag varit lite mindre sugen faktiskt också sista tiden.
Stressrelaterat då, tänker du?
Ja, eller så här också att det inte har riktigt funnits tid till det. Typ så här, jag har haft mycket att göra, upplever jag så. Det har blivit så här, det är mycket så här träning, det och det är mycket som ska göra. Så jag har varit lite mindre sugen än vanligt. Så
det kan också vara ett generellt återkommande problem hos småbarnsföräldrar. Av många anledningar.
Alltså, småbarnsföräldrar ligger väl inte så mycket i allmänhet kanske, och lägger sig till då att man har höga ambitioner, att man tränar bort mycket tid och att man är fysiskt trött. Så att det är så här, jag ska sova nu.
Ja.
Så ligger ju det lite grann i... Det är ju klart att jag har ju en del med det också. Mm. Men jag har ju mig själv att jämföra med, och det brukar oftast vara bra fart på känslan så.
Mm.
Men det har varit lite mindre än vad en barnvideo.
Ja.
Så lite mindre sugen. Lite mindre... Tänkt lite mindre på sex, helt enkelt. Men det är ett tecken. Det är, jag är ju helt, jag är, som sagt, jag delar gärna med mig av det här, för att det är så är min verklighet, och det är många kan nog relatera till det. Det har ju sina naturliga cykler också naturligtvis, typ så här, men man har mycket att göra, man kanske ifrån varandra några dagar här och där. Vi är två personer, båda har mycket att göra, det är mycket trötthet som ska hanteras, det är mycket annat som ska göras, det är en son som ska göras nöjd.
Så är det.
Och man har sin egen tid, och Elin får sin egna tid, nej men hon tränar ju liksom.
Mm.
Så att då får man ju med sig till att ha kvalitet. Men ja, men överhuvudtaget min
vi går in på det djupare nästa vecka. Men generellt sett så är du i alla fall då en välmående 47-åring.
Ja, det är ju jättebra. Sen var det ju då levervärden jättebra. Njurar jättebra. Kroppsalter bra.
Det betyder att du kan öka din rödvinsdos lite om lever och njurar är så bra.
Ja,
där finns utrymme för ett större intag, tänker jag.
Ja, precis. Ja, jag har ju i princip inte druckit någonting på hela året, bortsett från ett par tillfällen då, en fast i helgen då.
Ja.
Men det är ändå väldigt, väldigt måttligt så sätt. Kalcium, och sen har man ett sista värde då som heter IGF-1, och det har med sig tillväxtfaktor också med insulin att göra då. Jag ligger ju helt normalt där också. I lite lägre skalan då. Det har med insulinproduktion att göra. Så att det här är ju ändå så här. För mig då, som har väldigt mycket referenser till tidigare värden, så säger ju det här att den generella livsstilen är ju tveklöst väldigt, väldigt god. Så när man tittar på väldigt mycket. Men och det som jag själv är medveten om, och ibland lite, inte bekymrad, men jag är medveten om det. Det är min riskfaktor hälsomässigt. Det är ju att jag är på väldigt mycket och är ambitiös och motiverad och pressa gärna på. Och nu är det så tacksamt att ställa klockan tidigt och gå upp och få skiten gjord. Det är så tacksamt att beta av saker sent. Det är så tacksamt att liksom känna att man är färdig. Men man blir liksom aldrig riktigt klar. Och det är för att livet, det övriga livet bjuder inte på så mycket återhämtning. Det är ju det som är grejen. Innan kunde jag ju ha så här långa softa kvällar. När man är ju singel så kan man ju bara bestämma. Jag ska fan ta det skitlångt. Jag ska bara ligga och kolla på tv och slösurfa. Och då gör man det. Men det funkar mycket mindre så när man har en familjerelation då.
Men hur pass mycket måste du passa på dig själv där? Och hur allvarligt är det? Om du inte, är uppmärksam på det, riskerar du att krascha in i den i väggen?
Nej, alltså, man ska alltid vara ödmjuk. Man ska aldrig säga aldrig. Därför att de starkaste människorna är också där. Så att, och jag betraktar mig absolut inte som någon oövervinnerlig person på det sättet. Nej, men jag tror bara att man börjar göra saker sämre och så åker man på andra. Man får andra saker på vägen då. Man blir kanske sjuk då, eller förkyld eller, så här, eller skadad. Kroppen säger stopp då. Nej, men den här träningen du håller på med, det tar så mycket tid. Nu bara klonk, nu drog vi en hälsina eller någonting. Du vet, så man får andra effekter av det då. Eller att bara att man överlever det, men så går man omkring en allmänt otrevlig person och det är ju inte heller bra. Då betalar man ju ett väldigt högt pris då.
Mm.
Så, nej, men det är ju mer att se till att iaktta exempelvis viss sömnhygien då, att man får sova ett antal nätter i rad. Alltså sådana saker blir väldigt viktiga. Att man, jag vet ju av erfarenhet då att när jag, om jag dricker för mycket alkohol så får jag lite mindre djupsömn. Mm. Bra att, då att man har fler dagar på en vecka.
Har du lärt dig det av din åraring eller är det något du har känt?
Ja, men det har nog sett. Inte för att jag läser in för mycket, men det är, också vad, det är ju vad man vet om alkohol. Att du kan ju visserligen sova och känna dig så här, sova mycket och somna, sova gott tycker du, men du har ju sämre djupsömn.
Precis, man kan känna sig medvetslös nästan om man dricker ordentligt.
Ja, precis. Jag dricker ju aldrig så sjukt mycket. Jag förbränner ju alkohol så otroligt. Vi hade ju ändå fest i lördag, så jag drack ju ändå ganska mycket alkohol liksom.
Ja.
Men jag blåste ju så här, vi har ju alkoholmätare som är roare som jag blåsa.
Ja.
Och alla blåste ju över 1. Jag blåste ju så här 0,52.
Ja.
Så här, och då, jag kände mig inte berusad heller. Men jag menar, jag ändå har druckit prosecco och fan mig nonstop sen jag kom dit. Och så rött vin och så. Eller inte nonstop, men du vet ändå så här. Ja. Hopp, ny drink, påfyllning här. Så här.
Ja.
Alla är lite hetsiga liksom på de här festerna.
Ja.
Men, ändå så, men du vet så här. Det är ändå så på en väldigt, väldigt måttlig nivå.
Mm.
Det är ju så att två timmar senare jag börjar helt nykter.
Men ett, två glas vin påverkar också djupsömnen då?
Det tror jag inte. Inte ett, två glas. Nej, utan det är mer när man kommer upp på tre glas och mer. Liksom. Så att just där, det är också sådana grejer. Nej, men jag ska ha färre dagar med alkohol. Jag älskar att dricka vin. Jag tycker inte ett glas vin är aldrig ett problem någonsin. Men jag ska ha fler dagar där jag inte dricker alls då.
Ja.
Helt enkelt.
Okay.
Typ så här, men jag ska liksom inte så här, jag får inte öppna en flaska för att dricka ett glas, jag kan hellre hoppa över det här då, nu så. Men och kanske så här, men jag ska inte dricka mer än två glas vin då. Mer så här, vid mer speciella tillfällen om det är en riktigt lång kväll, man har långa middagar eller någonting då.
Mm.
Då det ändå liksom blir en lång förbränningstid, så att, men det är sådana små saker man får lära sig om sig själv och sina reaktioner, sina värden. Det gör mycket för total insikten liksom på över tid, så det blir det är intressant, bra att veta. Jag går ju in och gör ett nytt test på Verilabs kanske om någon månad, och då vill man ju säga att vissa värden
ska förändras.
Ja, eller så är det ju så här ibland. Nej, men det är jävligt stressigt nu bara.
Ja.
Jag tror jag ska ta lugnt den veckan vi gör event. Nej, men det går ju inte. Du har ju arrangerat ett event, kommer ju 1000 personer till Brås. Det kommer ju vara en stressig vecka. Ja. Det är kanske så att du ska komma in i den här veckan väldigt utvilad från start då.
Mm.
Så att det är så här, en sak får inte hela tiden av. Så här, nu kör vi den här grejen och nu är den här grejen. Man avlöser en jobbig sak med en annan jobbig sak.
Mm.
Ja, vad skönt, nu har jag betat av det jobbiga projektet. Du går in i ett annat jobbigt projekt eller så här, som kräver mycket av mig i någon annan, på något annat. Ja, nu har skönt en ledig vecka, men då ska jag passa på att träna skiten ur mig.
Ja.
Alltså det blir lite så här. Ja, man får vara försiktig med det bara. Så man får hålla lite grann i sina så. Så jag sa det till Helen bara ner om dagen då, jag bara kände så här. Jag har gjort för många jobbiga saker i mitt liv. Bara det för vart
det är jobbigt.
Nej, men jag har gjort för många jobbiga saker.
Ja.
Det är klart nu kommer det kapp någon gång.
Så är det.
Hon bara vad menar? Man kan inte bara simma runt Gotland sådär och bara, jag bockar av det, jag går vidare i livet här nu. Ja, och håller föreläsningsstudier nu. Typ så här, det är roligt. Ja, det är roligt, men det kostar också liksom. Ja, men du vet, jag har haft hundratals föreläsningar. Ja, kom igen, du vet, man peppar upp sig. Arrangera saker, camps, clinics, 16 ÖTÖ, miljoner jävla triathlon-timmar, triathlon-tävlingar, ultraman, alltså cykla etapplopp, mountainbike, Nordensjöslopp, upp mitt i natten, träna, kaffe, sova för lite. Ja, men allt sådär, va, som det blir per automatik i det här. Mm. För om du ska upp klockan 3, du kan ju fan inte gå och lägga dig 4 på eftermiddagen dagen innan. Så det är så mycket sånt man ackumuleras över tid. Mm. Det är det jag menar, att så här, så ibland har jag bara känt så här, nej men...
Jag är trött nu.
Nej, men simma 64 mil från Stockholm till Göteborg, så bara, nej, väl ingenting. Nej, det känns så, men det var inte så.
Nej.
Det kostade som fan någonstans. Det är så här, men vi hittar lite DNA i det som är permanent förändrat. Mm. Typ så här, det finns årsringare som säger så här, här var ju någon massiv ansträngning.
Ja. Alltså, om man hugger ner dig, menar du?
Så jag tror allt det här är sunt och bra. Det är ju svinbra. Vad gjorde du 6 veckor innan simmade mellan Stockholm och Göteborg? Fan, vilken härlig semester, en aktiv semester.
Ja.
Så ser ju jag det. Men det är ju mycket så här, man får bita i och ta i hela tiden. Det är det jag menar, att det blir mycket sånt under ett liv. Och det blir så här att, ja, man kan inte göra det hela tiden hur länge som helst. Så här, till slut så blir man 50 och sen blir man 60. Och sen, om man tänker så här, ja men det gick ju när jag var 25 eller 27 eller 32. Ja men det går inte, man kan inte vara så blind, för då faller botten ut till slut liksom.
Mm.
Då är såna här blodprover och andra tester jävligt värdefulla och liksom någonstans har så här objektiva parametrar där man ser att nej men nu börjar det värdet skeva lite. Eller hemmatester, springa berg- och dalbanan, man bara så här, ja nej men det ligger på bra, pulsen är normal, det går lite långsammare, men det var snö, det är dåligt underlag, okej, okay, men det är ändå i härad, liksom i samma härad, okej, okay, ja, det är bra. Alltså du vet, så man kan balansera och säga så här, nej det sticker inte åt något håll, det ser jävligt bra ut liksom. Eller att någonting sticker åt helvete. Vad är det här? Det är ju så precis man upptäcker att man har cancer. Eller det är så man upptäcker att man, du vet, folk går omkring och har konstiga sjukdomar länge och som bara, jag vet inte, jag började tappa saker. Jag trodde inte det var något konstigt. Tappa saker? Inte tycka det är konstigt. eller så här, jag började glömma grejer. Du vet, jag vill veta direkt. Vad är problemet? Jag har drabbats av afasi, har jag stroke? Vad fan är det med mig?
Ja.
Du vet, det är så här, inom en kvart så vet jag. Ska jag veta? Vad är det nu som händer?
Du kommer vara en av de första som adapterar en sån här AI-blodcell som åker runt och bara testar hela din kropp hela tiden.
Folk är ju sjuka eller liksom begynnande sjuka, på väg att bli sjuka år utan att upptäcka det. Jag tror det var åldrande.
Mm.
Vad är det då? Ska det vara så här, gick mot döden hem? Nej men det märks ju något, det är ingen som dör av, det är ju ingen så här, vad dog du av? Jag dog av ålder. Eller det finns inte så, jag dog av döden.
Ja.
Nej, det är alltid en orsak till död och dysfunktion, det heter någonting.
Mm.
Typ så här, man obducerar ju till någon och så bara så här, nej han dog av hög ålder. Eller han dog av döden.
Nej,
det finns alltid liksom det är alltid en mutter eller skruv som är defekt eller som har släppt. Eller...
Det är väl det han, Kurtz, vad heter han? Ja, han som ska övervinna döden.
Ja.
Han ser döden som en sjukdom som ska botas.
Ja, exakt. Jo, men så är det ju. Det är ju alltid en teknikalitet i alla fall.
Ja.
Så det är så här, jag plötsligt gick det 5 år och så bara så här, jag hade svårt att stå. Jag trodde det var normalt. Ja, men, nej, nu motar vi Olle in där och så har vi koll på läget hela tiden. Och, så här, och det är ju inte så att jag ägnar mycket tid åt det här. Men jag kollar mina åravärden. Och väldigt mycket sån, den subjektiva känslan.
Mm.
Hur känns det? Alltså, det känns bra, det känns normalt. Som du brukar. Ja, men du vet så här, det känns normalt. Det är ett bra känsla.
Klockan är mycket.
Vi ska prata vidare om det här längre fram.
Nu vi ska minimera din stress nu genom att släppa iväg det härifrån.
Men nu låter det som att det är jobbigt. Det är ju inte så stressigt. Så här, men det är ju också så här... Att få mycket gjort och på... Stress är ju när man blir hindrad. Det är ju därför jag blir så stressad av de här Steve Jobbska ringarna.
Mm.
Eller så här, när någonting är i vägen för... Får jag bara så här, jobba undan så är det hur bra som helst. Men de här mikrostölderna av tid eller uppmärksamhet är extremt frustrerande.
Mm.
Och den dagen jag börjar ropa, eller vet så här, utåtagera med det mer än jag gör när du hör bara, det är ju en annan femma.
Jaja.
Men du vet det här att börja tuta på folk när man kör bil eller så för att de är i vägen. Då är man ju riktigt illa ute, då har du ju gått över gränsen. På
jag såg alltså klev ur sin bil häromdagen.
Ja men jag kan ju ropa.
Då är man ju lite över gränsen.
Ja, då är det ju så
där man är så arg som man kliver ur.
Ja, men då har man ju antagligen tagit
det. Det är falling down.
Då har man ju antagligen tagit vägen med sina 30 överviktskilon till McDonalds innan man har gjort det. Alltså man har rätt många grejer, faktorer i sin livsstil som förklarar varför vederbörande klev ur bilen från början. Så, men ja, det enda det vi vill säga med det här är att från egentligen uppsnacket med tester och sånt där, att hemmatester och lite objektiva tester, VR-labstester, lite såna här wearables, smartdata, de mer sofistikerade varianterna, det är ett jävligt bra underlag för att se att man är på väg åt rätt håll i det man själv vill tracka och följa. Så jag vill ju följa både prestation men också välmående, och att vara stressad eller stress blir en negativ faktor, det är dåligt för prestation, jättedåligt för hälsan, jättedåligt för personliga relationer, och det är jättedåligt för allt. Livskvaliteten går ju i botten då när, om stressen tar över då. Så jag är lite på min vakt på det här. Men nu tänker jag, nu åker jag iväg på 5 dagars semester, för så betraktar jag. Du vet, vet du vad jag ser fram emot, Niklas? Vet du vad jag verkligen ser fram emot?
Under din resa?
Nej, men vet du vad jag ser fram emot nu här, närmast? När jag får sätta mig på en långflygning mellan Köpenhamn och Los Angeles och sitta ostörd i typ 10 timmar. Det är inte det att jag älskar att bli störd av min son, och älskar att bli störd av, hade du, du vet så här, det är inte det, men att så här, jag ska sitta här, det här är min verklighet, det här är mitt rum. Jag har wifi, jag ska i lugn och ro jobba undan lite saker. Jag ska
kolla på någon film kanske.
Ja, bara så här,
och jag ska checka nötter.
Ja, livet går sjuk, och
jag ska dyka in, eller?
Och min process är inte mina egna händer där.
Nej.
Jag bara sitter här nu. Ja. Jag ser fram emot det otroligt mycket. För mig är det som en annan. För mig är det så här, det här är semester.
Ja.
Och att det är USA, kör swim, semester. Så en ybersemester.
Ja, det är lyx. Det får det man
är säga. Ja, det är semester. Ja. Långflyg, jag älskar långflygningar.
Ja, underbart. Men du, jag önskar dig och Alexander lycka till.
Tack.
På Ötelö. Och tack. Vi kommer tillbaka nästa vecka med mer könshormon och kåthet. Och
det blir den här, alla våra ligg heter den podden, va? Det blir lite mer så här...
Alltså, ska vi bjuda hit folk?
Sex- och relationspodden. Så stort rum har vi inte, Niklas.
Nej, vi har inte så många mickar heller. Nej. Härligt.
Tack.
Vi hörs.